Vi har talat lite grann tidigare här om bergspredikan i en serie som jag har kallat för Himmelriket på jorden. Det är nämligen så att himmelriket, det behöver komma till jorden också. Det är inte någonting som vi tar emot och så är allting på något vis bara som det alltid har varit tills vi far till himlen. Utan jag tror att himmelriket också får verkningar på jorden i oss och i vår omgivning. Och vi talade förra gången om Jesus, han började bergspredika med att tala om saligprisningarna som de kallas. Han sa att saliga är de fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Och saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och så vidare så berättar han om alla som är saliga i himmelriket. Han talar om de här attityderna som är så viktiga när vi närmar oss Gud, när vi kommer in i hans rike. Och så talar vi också om att han vill att de här lärjungarna som då kommer in i Guds rike, som blir en del av Guds rike, att de också ska vara ljus och salt i världen. Med sina goda gärningar visa på honom. Leva för honom och för att hans namn ska bli ärat. Och idag så ska vi fortsätta. Jag har kallat dagens avsnitt för liten eller stor himmelriket. Därför att det finns saker och ting som är viktiga, som gör att vi kommer framåt i livet, i Guds rike. Och det finns också saker som kan hålla oss tillbaka. Vi fortsätter att läsa där i bergspredikan i Matteus 5, vers 17-19, så står det så här. Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa mina minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag tror att för oss dagens människor så är det lite besvärligt att läsa det här på något sätt ibland. Därför att vi har fått för oss att lagen och profeterna, det är någonting tungt och någonting som begränsar oss, som vill hålla oss på mattan, och vi är inte fria om vi liksom har någonting med lagen och profeterna att göra. Men så är det absolut inte i Bibeln. Utan till och med Paulus, han som ju är den som har berättat väldigt mycket om att man blir frälst genom tron, av nåd, utan laggärningar. Också Paulus säger att lagen är någonting gott, om man använder den rätt. Och vi kanske måste förklara det här med lagen, för att säger jag lagen så ser de flesta människor en tjock bok fullt med föreskrifter, det är juridik, domstol, straff och så vidare. Men lagen i Bibeln, det innehåller väldigt lite av det här. När judarna talar om lagen, när de på gamla Nya testamentets tid talade om lagen, så handlade det om Moseböckerna och undervisningen i dem. Och det handlar, ibland när de sa lagen så menar de egentligen hela det som vi kallar för gamla testamentet. Men ofta pratar man om lagen, profeterna och skrifterna. Man delar in det på det sättet. Och lagen, det var alltså inte bara budorden, du skall och du skall inte. Utan det var allt det här som kom från Guds mun, allt som Gud hade sagt. Och väldigt mycket var sånt som inte, man kan säga att det är bud i första hand, men att det var undervisning. Och allt det här gavs Israels folk för att det skulle gå bra för dem. Alltså syftet var inte för att Gud bara ville trycka ner dem. Nu ska du göra så och nu ska du göra så. Du får inte göra det. Och du ska absolut inte gå utanför det. Utan syftet, gång på gång så står det, för att det ska gå dig väl. I Moseboken, i femte Moseboken, jag vet inte hur många gånger, varje gång det sägs du ska göra så och så och så, för att det ska gå dig väl. Och det måste vi ha med oss. Och så behöver vi ha med oss när vi läser det här också det som Jesus har sagt tidigare här då, om att den som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Alltså de som känner att de inte når upp till det här, också de tillhör himmelriket. Men Jesus, han säger ju alltså här då att han har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Och det är just med tanke på att lagen och profeterna gavs för att det skulle gå väl. Vi kan se på ett ställe i Gamla testamentet som visar det här med lagen eller Guds undervisning. I psalm 1, vers 1-3 så står det: salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Alltså grunden för ett liv som lyckas väl, det är Herrens undervisning. Och faktiskt det som här har översatts med undervisning, det är precis samma ord som ibland översätts med lagen. Herrens lag, Herrens undervisning. Jag tror att i 1917 översättning så hade de också översatt det Herrens lag. Men det är Herrens undervisning i det här bredare perspektivet, inte bara budord. Och när vi har slagit fast då att lagen, undervisningen är till för vårt bästa, för att det ska gå bra, så kan vi också se att lagen faktiskt hänger ihop med det som vi kallar evangelium, det glada budskapet. För att när Gud började ge de här budorden som vi mest känner till från Andra Mosebok 20, Så började han med att säga: jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, och så vidare och så vidare. Men jag vill att du ska lägga märke till att han börjar med att säga att han har fört ut dem ur landet. Det är Gud som har fört ut dem, och det är därför ni får de här lagarna. Och det var förstås för att det skulle gå bra för dem. Alltså han ville inte bara föra ut dem och så skulle de dö i sin ondska där i öknen, utan de skulle få en hjälp. De skulle blomstra, han ville. Det står på ett ställe: jag vet väl vilka tankar jag har om er. Inte ofärdens utan fridens tankar. Så är Gud. Alltså han har alltid haft de här tankarna. Och det var därför som han gav de här buden. Och om du tittar på de 10 budorden, alltså vilken människa som helst kan ju hålla med om att där har vi ju en grund för ett samhälle att överhuvudtaget existera. Alltså utan någonting som liknar de 10 budorden så kan inte ett samhälle fungera. Tänk dig där man kan stjäla hur som helst. Där man kan ta vilken hustru som helst från någon annan. Där man bara den starka regerar. Där man inte har respekt för någonting. Ett sådant samhälle kan inte existera. Och det är därför som Gud ger dem här. Så det var, han gav buden till ett folk som hade blivit befriat. Evangelium, det glada budskapet: jag befriar er. Så gick de ut ur Egyptens land och så fick de här buden. Och faktiskt, Jesus, han gör ju precis likadant. När han talar om, han gav sin missionsbefallning. Vad var det han sa? Jo, han sa till lärjungarna: gör dem till mina lärjungar. Vad är det? Det är evangelium. Han befriar dem. Döp dem. Det var ungefär som att gå genom Röda havet. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Alltså det där, att lära dem att hålla saker och ting, det kom på något vis efter att de hade blivit befriade. Och det här behöver vi ha med oss, för annars så kommer vi få väldiga problem med den här texten som Jesus talar om när han talar i världspredikan. Och så läste vi ju att Jesus kom för att uppfylla lagen och profeterna. Och det gjorde han ju. Han levde för det första, den enda människan i hela historien som har levt 100% enligt lagen. Också enligt andemeningen i lagen. Inte några, bara sådär. Och han uppfyllde också profetiorna. En del av dem har han redan uppfyllt. Och en del av det som profeterna har sagt i Gamla testamentet, det kommer han att uppfylla. Och så uppfyllde han lagen på ett annat sätt också. Han tog straffet för våra tillkortakommande. Därför att lagen innehåller ju också det här om ett straff. Och hade det inte funnits någon försoning så hade det här straffet drabbat oss. Men att det är ju det som hela den kristna tron handlar om. Att han har tagit det på sig för vår skull. Han har befriat oss. Han har tagit straffet på sig. Så han har uppfyllt lagen för vår skull. Och Paulus kallar Jesus för vårt påskalam. Alltså de här offren man hade i Gamla testamentet. Man offrade djur för att liksom täcka över synderna. Som det står, jag tror det är Hebreerbrevet. Ända fram till att Jesus kom. Det verkliga offret. Som offrade sig för hela mänsklighetens synd. Jesus kom för att uppfylla lagen och profeterna. Och om vi är hans lärjungar, vad betyder det? Jo, att vara lärjungar, det är ju att bli så småningom bli så lik mästaren som möjligt. Att därför, säger han, den som håller buden och lär människorna dem är stor i himmelriket. Därför att då liknar vi honom. Och vi är kallade till det. Men det är ju inte lätta saker det här. Jesus han går vidare och höjer ribban på något vis. Han har inte löst det här genom att sänka kraven. Och göra att det är inte så noga. Utan han säger ju så här i Matteus 5:20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt. Utöver det skriftlärdas och fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket. Vad menar han? Om du tänker på en farisé och en skriftlärd. Alltså de visste precis vad lagen sa. De studerade, de ägnade hela sitt liv att ta reda på. Och de försökte verkligen följa det. De var lite som när jag var pojke så var jag på Högholmen. Jag minns inte hur gammal jag var, men jag fäste mig vid, det var på den tiden hade man kanske inte tillräckligt stora burar. Men där var en flock renar. De sprang omkring, runt, längs med stängslet. Alltså, det var en stig som var helt utsliten längs med stängslet. Men mitt i hagen så var gräset grönt. De liksom rörde inte det som var i mitten, de sprang längs med stängslet. Jag tror att många gånger så var de här skriftlärda som de här renarna. De visste nog var stängslet gick, men de gick också så nära de bara kunde. Och kunde de komma på någon idé att det där förklarar att man kan gå lite längre ut, så gjorde de det gärna. Det finns kristna som är på det sättet. De försöker hålla reda på gränsen. De är inte jätteintresserade av det som är centralt, som är i mitten, utan de springer längs med stängslet. Och jag tror att Jesus ville att man skulle vara ha lite större rättfärdighet än fariseerna som gjorde så där. Han fortsätter. Matteus 5:21 till och med 24 så står det. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Den som är mördare är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger du dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Och kom sedan och bär fram din gåva. Alltså Jesus, han talar om att det räcker inte med att du låter liksom klarar dig så att du inte mördar någon när det gäller det här budet. Utan långt innan det kommer så långt, så har du redan brutit mot det här budet. Därför att i dina tankar så har du börjat tänka, jag önskar att den där skulle vara så långt borta. Och så säger man någonting och så leder det ena till det andra. Och när det står om det brinnande Gehenna, det var sophögen utanför Jerusalem, där brann det hela tiden. Hinnoms dal. Alltså hela ditt liv kan faktiskt bli förstört av det här. Så att den, alltså det finns ju vrede som är rätt. Jesus, han blev också arg. Men han blev inte arg därför att någon trampade honom på hans själviska ömma tår, utan han blev arg för andra saker, för att de stod emot det som var Guds plan och så vidare. Och mord är ju en synd direkt mot Gud. Alltså, i Gamla testamentet så står det en motivering varför man inte ska döda någon. Därför att de är skapade till Guds avbild. Du ska inte döda någon för att de är skapade till Guds avbild. Mord är ett brott riktat direkt mot Gud. Därför att varje människa är Guds avbild. Och därför lönar det sig inte heller att närma sig Gud med sådana tankar i sinnet. Därför att, som Jesus sa, man bär fram sin gåva till altaret. Så är det bättre att man går och försonar sig och gör upp med sin broder innan, om det där ska ha någon betydelse att man går fram till Gud. Men jag tror ibland så skulle vi vinna på att bli försonade, försona oss med varandra innan vi går och ställer upp, innan vi går fram till och tar nattvarden, vi kommer till kyrkan och tror att vi ska bli välsignade. Kanske det är just det här som ibland gör att vi inte kommer nära Gud. För vi har något otalt med vår granne, med vår broder. Vi har sagt eller gjort något som vi kanske borde be om förlåtelse för. Eller vi borde ordna upp någonting. Jag tror ibland att vi skulle uppleva att Gud är på något vis mycket starkare ibland oss, om vi nu och då tänkte på det här faktiskt och se till att vi har våra relationer i ordning så långt det beror på oss. Jag vet att det finns människor som inte vill vara våra vänner och inte på det sättet, men att från vår sida så behöver vi vara fria från de här tankarna. Nåja, vi ska gå vidare. Jesus, han utreder många saker. Alla de här sakerna är exempel på hur han vill att vi ska ha en större rättfärdighet än de skriftlärdas. Det står i Matteus 5 och 27-28. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och Jesus återkommer liksom till det här med våra tankar. Alltså, synden är inte den där handlingen när den fullbordas. Mordet eller äktenskapsbrott. Utan det är när vi börjar få idén att göra någonting. När vi börjar tänka i fel riktning. Och Jesus, han illustrerar det här med att det är viktigt att reagera i god tid. Alltså när man börjar se att ögat eller handen. Han är väldigt drastisk. Jag tror inte han menar det bokstavligt, men han säger att riv ut ögat om det är dig till förförelse. Eller hugga av handen eller foten om de är dig till förförelse. Det vill säga om de vill leda dig fel. Jag tvivlar lite på att han menar att vi ska ta fram yxan. Ja. Så pass tror jag att jag vågar säga. Men att han illustrerade med de här orden därför att det är så viktigt att man börjar redan innan man har begått ett brott. Innan man har gjort någonting ont mot en annan människa. Han fortsätter. Man kan ju vara bokstavstroende, verkligen tro på det som står i Gamla testamentet och lagen, men ändå vara helt och hållet på villovägar när det gäller andemeningen som finns där. För han säger i Matteus 5 och 31-32: det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Och det här verkar ju som väldigt hårda ord i vår tid. Men vad som ligger bakom det här, det var det att de här rabbinerna hade en märklig tolkning. Det finns ett ställe i femte Mosebok 24 som antyder att man kunde skilja sig från en hustru som levde oanständigt och ge henne ett skilsmässobrev. Det som det står om här också. Alltså det här var metoden hur man skulle göra när man skilde sig. Det var att ge henne ett skilsmässobrev. Och rabbinerna, de började tolka vad är då att liksom, om hon har levt oanständigt. De tolkade och tolkade. Till slut så var det vissa som menade att om det bara är något som jag blir irriterad på, hon bränner maten till exempel, så kan jag bara ge henne ett brev och så får hon sticka om jag blir arg på henne. Alltså så långt hade det gått för vissa av de här skriftlärda och fariseerna. Och ibland är vi lite, jag vet inte, vi kanske har också lite sådana tendenser att vi liksom försöker knöla in saker i vår moral som faktiskt inte hör hemma där. Jesus, han menade liksom fortfarande att hjärtat är det viktiga. Vad är det du vill? Vill du hålla dina löften heliga, ditt äktenskap? Vill du hålla dina löften som du har gett när du gifter dig? Det är det han är ute efter. Medan fariserna, de liksom hittar på alla de här dumheterna, kan man säga, när det gäller lagen. Och så fortsätter han. Andra grejer de debatterar. Matteus 5:33-37. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna: du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. De här rabbinerna som var så noga med lagen, de tolkade också det här att om jag svär vid guldet i templet eller Guds tron, eller liksom vilka eder är det som är bindande? Vilka måste jag hålla? Och så höll de på med det där liksom att undersöka. Medan Jesus säger att ni ska inte svära överhuvudtaget, därför att ni ska tala på ett sånt sätt att när folk hör er säga det är så här, så ska de veta. Det där är en pålitlig människa. Han behöver inte svära varken vid guldet eller tronen eller templet eller vad som helst. Utan han säger bara, det är så här. Och då kan man tro på den människan, för det är en tillförlitlig människa. Och det är det som han önskar göra i våra liv, att vi blir sådana människor som blir tillförlitliga. Så att båda de där exemplen här om att äktenskapsbrott och att svära, det är liksom frågan om att inte syssla så mycket vad som bokstavligen är liksom rätt och exakt var gränsen går, utan att leva på ett sådant sätt att det som ligger bakom de här buden förverkligas inom oss. Om vi är tillförlitliga behöver vi inte svära. Och just den här inre hjärtats inställning, den prövas ju extra mycket när vi möter onda människor. Vi blir orättvist behandlade. Jesus fortsätter och berättar i Matteus 5:38-42. Ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det är ju nämligen så att det här öga för öga och tand för tand, Det fick folket i Gamla testamentet för att hindra den här spiralen av hämnd och hämnd. För att om en dödar en så tycker nästa att det är okej att ta och döda hans bror och kanske också hans syster. Och så ska de ju döda då hela släkten och till slut så är det fullt krig. Och varför man talar om öga för öga och tand för tand, det var att det skulle, man hade liksom ett samhälle där man ordnade upp saker ordnat, på ett ordnat sätt. Om någon har tagit det, och för oss låter det fortfarande grymt att säga att om någon har tagit ut ögat från en annan så ska man ta ut hans öga, men det ska stanna vid det, va? Det låter fortfarande grymt i våra dagar, men faktiskt var det en förbättring jämfört med hur folk levde när de inte hade någon lag. Men Jesus, han säger ju det här andra då, att stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra åt honom. Jag menar, du ska inte kräva att få rycka ut hans öga om han har ryckt ut ditt och så vidare. Alltså vår generositet behöver gälla också de som är onda mot oss. Det enda sättet att stoppa de här onda spiralerna av hat och hämnd. Har ni märkt hur det går till i länder som vi hör om i nyheterna? Ta Syrien. Den ena, först är det fredliga demonstrationer och så skjuter någon några stycken och så ska de andra skjuta några tillbaka och så tar de större artilleri och så är den ena mot den andra och så är det hur stort som helst och så är de inte plötsligt beredda att ta till kemiska vapen som massa oskyldiga får lida för. Och så är krigets fruktansvärda verklighet igång. Men faktiskt är det enda sättet att hindra att sånt här händer på det personliga planet. Att vi är generösa mot dem som är onda mot oss. Och det är det som, det är helt i linje med det som Jesus sa, som vi talade om förra gången. Saliga de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Alltså om du vill skapa frid och fred, så är det här det enda sättet. Var generös mot dem som är onda mot dig. Det är det här som också är en av de saker som Jesus vill hjälpa oss med. Och han fortsätter. Matteus 5:43 och till och med 48. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Men la ni märke till att er himmelske faders barn, alltså de fridsamma, de som skapar frid, ska kallas Guds barn. Och han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Och alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså Jesus har verkligen spänt bågen här. Han säger, var fullkomliga. Gud gör så här, han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Han vill att vi ska bli lika Gud. Och så är det ju så här att det här som står om att älska din nästa, det är lagens centrum, säger både Paulus och Jesus. Och rabbinerna var också med på det, att älska din nästa som dig själv. Det står där mitt i, faktiskt bokstavligen mitt i Moseböckerna. De rabbinerna som räknade ord hade räknat ut att den meningen stod precis mitt i de fem Moseböckerna på grundspråket. Jag har inte kollat det, men jag har hört och läst att det är på det viset. Men också är det centrum av allt det som finns i Guds undervisning, som alla de råd vi får i Bibeln, att älska sin nästa som sig själv. Däremot det som följer, hata din ovän. Jesus säger, ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Det är faktiskt så att det där hata din ovän, det var en tolkning som de hade. Det står inte så i Gamla testamentet. i det sammanhanget att du ska hata din ovän. Utan det hade de fått fram genom vissa ord som talar om att hata dem som liksom står emot Guds folk och Guds folks fiender och sådär. På det sätt som Gamla testamentet fungerade så var ju allting väldigt, vad ska vi säga, det var fysiskt, det var krig på riktigt med vapen och man slogs för Israel. Och det är ganska svårt att för oss idag att förstå att det var på det här sättet, men att det där hade man tagit som en ursäkt att också hata sin ovän, alltså en granne som man bara hade blivit osams med, så kunde man hata därför att man ska älska sin nästa men hata sin ovän. Så långt hade det gått. Det var en av de här punkterna där de skriftlärde också hade gått fruktansvärt fel. De hade kommit bort från grundtanken med det som stod att älska sin nästa som sig själv. Nu när jag har kommit så här långt, då är ni väldigt trötta och tänker, nej men kan någon människa överhuvudtaget leva så som Jesus lär? Svaret är nej. Åtminstone, jag behövde bara läsa den första grejen där om att bli arg. Jag kommer ihåg när jag var en pojke, så när jag läste det där kanske första gången för mig själv i Bibeln, så stod det som hatar din broder. Så tänkte jag på Edvard då. Oj, eller bli arg på honom. Har jag aldrig blivit arg på Edvard? Jo, jag har blivit arg på honom. Jag kastade skor och batterier och vad det var på honom. Jag menar, hur ska jag då komma in i himmelriket? Redan där var det kört alltså. Och så är det med alla de här punkterna som vi nu har, alla de här exemplen. Jag tror att på något plan så känner vi oss allra skyldiga. Vi klarar inte det. Och det som händer är att vi känner oss fattiga i anden. Det här klarar vi inte. Det här går inte. Vi kan inte ordna det här själva. Och nu ska jag läsa några ord av Paulus, för han förklarar också den här saken. Romarbrevet 3 och 20 till och med 24. Och först den där 20 versen. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så allt den här undervisningen, den tjänar också det syftet att vi inser att vi behöver en frälsare. Jag har felat. Det står att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så vi behöver se att vi faktiskt gör fel på de här punkterna för att veta att vi behöver en frälsare. Och så fortsätter Paulus där då. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det här är evangelium. Det här är liksom det som håller att lita på. Kristus Jesus har friköpt oss. Vi förtjänar inte faktiskt det här med himmelriket. Alltså när Jesus har förklarat och berättat om alla de här exemplen. Han beskriver då att om ni försöker komma in i Guds rike på den vägen som de skriftlärda använder. Att göra så gott de kan. Försöka lära sig. Tvinga sig att göra saker och ting. Så kommer ni inte in i himmelriket. Han sa ju det. Att om er rättfärdighet inte är större än de skriftlärdes och fariseernas, kommer ni inte in i himmelriket. Och så berättar han då om hjärtats inställning som behöver förändras. Och jag tror att Gud vill, visst han vill att vi ska leva så som buden föreskriver. Det är liksom hans vilja. Men kraften att göra det, den kommer genom att Gud gör någonting med vår inre vilja, vårt hjärta. Och att han renar vår hjärta. Och så står här att lagen och profeterna vittnar om en annan rättfärdighet som vi har fått av Gud. En rättfärdighet från Gud utan förtjänst. Och det var här som Jesus kom in. Vi blev förklarade rättfärdiga inför Gud utan att förtjäna det. när Jesus dog för oss på korset. Och så hjälper ju också anden oss att faktiskt utvecklas och leva enligt Guds vilja. Det har en stor betydelse i Bibeln, till exempel att Jesus han dog ju på korset. Det var ju påsk. Och då firade man uttåget ur Egypten. Som det han gjorde då hade sin parallell i Gamla testamentet. Vet ni vad man firade på pingsten då? När den heliga ande kom. Jo, det var faktiskt den högtiden när man firade att man fick lagen på Sinai. Då kom Herren i eldslågor och rökmoln och det dånade. Och så fick man lagen på de här tavlorna. Mose gick upp där. Och det var det man firade på pingsten. Och därför har det också en betydelse att det faktiskt var då som anden föll över lärjungarna. För att då uppfylldes en sån sak som profeterna hade talat om. Jeremia till exempel läser vi Jeremia 31 och 33. Det talar liksom om en framtid. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och Hesekiel säger också att jag ska låta en annan ande komma in i dem. Alltså den heliga anden när han kom. Vi är väldigt upptagna med de här tungotal och helande under och kraftgärningar och allt det där. Men det finns också den här sidan om andens frukt som det står om i Galaterbrevet. Kärlek, glädje och frid. Det kommer av att man lever enligt anden som bor. Som flyttar in i den som kommer till tro på Jesus. Man får någonting som kommer inifrån som gör att man gör det rätta. Att man lever ett liv som blir välsignat också för människorna runt om en. Det här syftet med lagen att det skulle hjälpa folket. Som det skulle bevara dem. Det uppfylls därför att när den heliga ande kommer in i oss så börjar Guds undervisning, hans vilja, den finns liksom i våra hjärtan. Vi behöver inte kolla paragraferna att hur långt kan jag gå, hur nära stängslet. Vi är inte så intresserade av stängslet därför att vi har vad vi behöver där inne, där i mitten. Jag har märkt i Afrika, på tal om de där renarna då som sprang runt stängslet. Men i Afrika så inte ska ni tro att djuren, att man hittar dem var som helst. De hålls också på sina platser ute på savannen. Men varför gör de det? Jo, de finns där det finns gräs att äta och vatten att dricka och där de kan vara trygga. Jag som har sysslat lite med jakt. Alltså man visste ju precis vart man skulle åka för att de fanns. Och här är sån terräng så här finns säkert det och det djuret. Här fanns det buskar. Då finns nog impala antiloperna här. För de höll sig i buskarna för att de kunde hoppa så bra. Så de hoppade över buskarna och sprang iväg när det kom vilddjur. Det fanns alltid någonting som höll dem på den här platsen. För att det var bra för dem. Och jag tror att det är samma sak med Guds undervisning med lagen. Vi hålls i Guds vilja därför att det är bra för oss. Därför att han hade gett det här för att det skulle gå bra för oss. Och vi får styrkan. Och den finns liksom inuti därför att anden bor i oss. Det är så vi kan få en rättfärdighet som är större än de skriftlärdes och fariseernas. Det är så som den som hungrar och törstar efter rättfärdighet kan bli mättad. Det talar Jesus om i det förra avsnittet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. De ska bli mättade med Guds rättfärdighet som inte kommer. Den kommer liksom oberoende av vad vi själva kan prestera. Vad vi klarar av att hålla. Det finns någonting. Och det är den rättfärdigheten vi behöver hungra och törsta efter. Och vi kan få mer och mer av den. Alltså, det står ju om andens frukt. Och frukten, den kommer inte bara så där plopp, plopp, plopp. Utan det är en process. Och jag tror att Gud vill genom sin heliga ande göra oss efterhand mera lik Jesus. Och den här processen behöver vi vårda i våra liv. Vi behöver hungra och törsta efter den rättfärdigheten. Amen.